Välkomna till BIM-podden. Dagens gäst är från den offentliga sektorn. Vi har med oss Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning. Välkommen hit, Anna.
Tack så jättemycket, Adam. Kul att vara här.
Ja, men det är en ära att ha dig här. Och tack för att du tog dig tid. Jag vet att du har ett väldigt späckat schema idag. Vi befinner oss på position 2030. Har du haft en bra dag hittills?
Absolut, det har jag. Det har varit så bra. Det har varit spännande nu att träffa en massa så här gamla bekanta igen som från lantmäteritiden.
Just det. För vad är det du gör idag? Kan inte du berätta lite om dig själv?
Ja, men absolut. Jo, men idag så är jag generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, eller DIGG som vi brukar kalla oss. Och det har jag varit, har jag räknat ut nu, i 137 arbetsdagar. För vi startade den 1 september.
Jag förstår. Och jag vet att du har varit tidigare på lantmäteriet. Och vad gjorde du innan?
Ja, men precis. Jag är civilingenjör i botten. Jag har jobbat med, eller inom elektroteknik då. Mm. Kan man säga att jag har nog jobbat med hur ny teknik kan skapa nytta för människor hela tiden. Jag började bygga ett av Sveriges första GSM-nät i början på 90-talet. Jag jobbade runt millennieskiftet där, så jobbade jag med den satsning som Ericsson och Electrolux hade på intelligenta hem. Mm. Som ju var kanske 15 år före sin tid. När man pratade om hur man liksom kunde styra hemmet på olika sätt. Eller hur man hade access till allting från sitt köksbord liksom ut i världen. Och sen har jag jobbat på ICA, på deras IT-avdelning i olika roller. Där har det också väldigt mycket handlat om hur kan tekniken göra varje dag lite enklare för de som går och handlar på, i mataffärerna till exempel.
Mm, jag förstår. Men de är ICA generellt väldigt liksom så här framåt när det gäller liksom digitalisering.
Ja, men det tycker jag. Och jag har väl, tror jag, sökt mig till den typen av företag och organisationer som är framåt. Och det är väl någonting som man ser kanske i efterhand. Liksom man ser mönstret i vad man har jobbat med.
Men det är väl bra. Då jobbar du verkligen med det du brinner för. Och det är oftast, då brukar alltid resultaten bli väldigt bra.
Ja, men jag gör ju det.
Mm. Ja, men vad bra. Och sen hamnar du på lantmäteriet.
Ja, men precis. Ja. Det var... Ja. Snart 11 år sedan då, som jag kom till lantmäteriet. Vi hade flyttat till Gävle, så att, då kändes det som jättespännande att få chansen att jobba på lantmäteriet och inom offentlig sektor då, för första gången. Och där hade jag lite olika roller. De sista 5 åren ungefär så var jag utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling men också för hela IT-leveransen. Så att, återigen, väl, hur kan ny teknik på olika sätt och digitalisering skapa nytta för människor?
Jag förstår. Vad tar du med dig från dina år på lantmäteriet?
Jag tar med mig, tror jag, den här passionen för att liksom faktiskt jobba i offentlig sektor. Att det är så direkt att vara med och skapa nytta. Och det var lite grann en ögonöppnare när jag kom dit. Så det tycker jag har varit jätteroligt. Sen så tar jag med mig allt som jag har lärt mig av mina kollegor där. Och den utvecklingsresan som vi gjorde tillsammans kring hur blir man mer agil. Hur blir man mer innovativ. Hur kan digitaliseringen skapa nytta. Jag har fantastiskt duktiga människor där som jag har lärt mig jättemycket av inför framtiden.
Men ni har ju förmodligen fortfarande bra kontakt då, där ni... samarbeta kanske eventuellt?
Det har vi, och vi har gemensamma projekt nu som vi jobbar tillsammans, så det känns jätteroligt.
Mm. Vad spännande. Vad innebär digitalisering för dig?
Alltså, digitalisering för mig, det är verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter och kundens fokus. Alltså, så att det är inget självändamål i sig, och jag tycker digitalisering är ett svårt ord. Alltså, det finns många olika tolkningar.
Ja,
så att det handlar helt enkelt om verksamhetsutveckling, och det har vi hållit på med i all evighet. Liksom. Nu har vi ännu mera möjligheter med hjälp av tekniken.
Mm. Väldigt bra formulerad faktiskt, måste jag säga. Det som du säger, det är lätt att det blir lite diffus, det för olika tolkningar, men det här ska jag ta med mig själv. DIGG. Vad gör ni på DIGG?
Ja, vad gör vi på DIGG? Alltså som det står i våran instruktion, vi ska samordna och stödja den offentliga förvaltningens digitalisering i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Så att här handlar det om egentligen att hjälpa alla andra att verksamhetsutveckla sig med hjälp av teknikens möjligheter. Mm. Så att vi får en effektivare, mer ändamålsenlig och offentlig sektor liksom, med fokus på de medborgare och företag som vi har.
När startades?
När startade DIGG? Mm. Mm, vi startade 1 september, så att vi har inte hållit på så länge än så länge. Då.
1 september 2018. Mm. Hur många är ni ungefär?
Vi är 41 personer just nu.
Och ni är ju ni sitter uppe i Sundsvall?
Ja, vi sitter i Sundsvall. Sen har vi ett litet kontor här i Stockholm också.
Okay.
Så att, men de allra flesta av oss sitter i Sundsvall.
Okej, jag förstår. Men varför anser du att DIGG behövs?
Ja, för jag tror att alltså, vi är väldigt duktiga i Sverige med utveckling, tycker jag, inom varje område. Det finns en del kommuner som är jätteduktiga. Det finns myndigheter som inom sitt område är väldigt duktiga. Men det som vi saknar är dels det här helhetsperspektivet. Hur liksom jobbar vi tillsammans? Hur kan vi verkligen få ut effekterna av att kunna byta data med varandra och kunna återanvända tjänster från varandra? Så hur får vi ihop helheten? Och hur kan vi stötta varandra? Och där tänker jag att det finns många som har kommit långt. Men jag menar, vi har 290 kommuner. Vi har 200 plus myndigheter någonting. Och vi har 20 regioner. Så att det finns ju många som inte har kommit så långt heller. Och som kanske inte heller har just nu kraften att satsa. Hur kan vi hjälpa dem? Så att det handlar dels, tror jag, om att få det här helhetsperspektivet. Och dels om att kunna se hur kan vi stödja dem som faktiskt inte har kommit så långt än.
Just det. Så då har ni lite så här större perspektiv.
Ja.
Jag läste om er vision. Ni har ju vision som ett hållbart välfärdssamhälle som möter medborgarens framtida behov. Det låter som en riktig samhällsbyggande. Kan inte du utveckla det?
Ja, men absolut. Och det är väl det som är, jag tänker, det är spännande med den. Det vi, när vi pratar samhällsbyggnad idag så pratar vi mycket om att faktiskt rent konkret bygga vägar, hus och så vidare. Och det är ju någon slags grund i ett välfärdssamhälle. Så att det är ju intressant just på det sättet hur det hänger ihop. Men om vi pratar om det här, de framtida behoven, så pratar vi dels om att barn idag. Om jag får backa tillbaka lite grann.
Absolut,
då,
absolut.
Barnen idag är som bara några år gamla. De använder ju surfplattor för att spela spel, titta på film, leka på olika sätt. Ha kontakt med farmor, farfar kanske sådär. De får ju en helt annan upplevelse av det digitala. Än vad vi hade. Och jag tänker, om när jag använder en surfplatta idag så vet ju jag, för jag är ingenjör, hur det ser ut bakom på något sätt. Liksom. Men det vet ju inte barn, utan för de lär sig en helt annan värld. Så det finns liksom ingen gräns mellan det fysiska och det digitala. Och det betyder ju att de har helt andra behov i framtiden. Mm. Och det är liksom, det är på något sätt den inriktningen vi måste ha. Det här handlar inte om att successivt bara förbättra och göra saker mer och mer digitala, automatiska, utan det här tror jag handlar om en riktig transformation av samhället. Så det är därför vi pratar om framtida behov. Sen pratar vi om välfärdssamhället. Och det handlar väldigt mycket om att om man tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige, så är det ju så att de som är äldre, de kommer att bli väldigt många fler. Vi lever längre bland annat. Men det är också så att de som är yngre än 18 år, de kommer också bli rätt många fler ändå. Mm. Medan de som är mellan 18 och 65 då, så att säga, arbetsför ålder, de kommer inte alls att bli särskilt många fler alls. Och det betyder att det kommer att finnas fler som behöver välfärden, men färre som arbetar i den.
Oh, just det.
Så det kommer inte ens att finnas tillräckligt mycket händer. Så att ett hållbart välfärdssamhälle handlar om att vi måste hitta sätt att jobba så att vi fortfarande kan liksom ha välfärden och hantera det, ta hand om varandra. Och då behöver vi titta på hur kan digitaliseringen hjälpa oss. Mm. Och det kan ni ju göra både utifrån perspektivet att många, jag vill säga, som pratar om lärare eller sjuksköterskor eller så, jobbar väldigt mycket med administration idag. Det kanske man kan göra någonting åt genom att effektivisera och automatisera. Men det är ju också så att inom till exempel sjukvården så finns det mycket digitaliseringen kan göra för att jobba i själva, så att säga, behandlingssituationen också.
Ja, jag förstår. Väldigt intressant. Du har nämnt lite tidigare liksom egentligen vad det är ni gör. Men alltså konkret, vad är myndighetens uppdrag?
Ja, men det är ju att stödja och samordna, kan vi säga. Och det gäller både, det gäller hela den offentliga förvaltningen. Både myndigheter, kommuner och regioner. Och samordna handlar väldigt mycket om, tänker jag, att hitta de gemensamma tjänsterna som alla behöver. Vi jobbar med e-legitimationsfrågor till exempel. Vi jobbar med e-handelsfrågor. Vi håller på att ta över mina meddelanden, digital post. Mm. Men det kommer säkert komma fler sådana. Det här som det är bra om en bygger. Det är inte nödvändigtvis DIGG med någon annan. Men vi kan ha liksom koll på att det blir som en slags tjänstekatalog. De här gemensamma tjänsterna. Det andra är att samordna den gemensamma arkitekturen. Alltså hur utbyter vi data mellan myndigheter, kommuner på ett effektivt sätt så att vi hela tiden menar samma sak med begreppet person, begreppet fastighet eller och så vidare då. Så att det handlar väldigt mycket samordna om då, få ihop helhetsbasen. Och sen när det handlar om stöd så handlar det väldigt mycket om att kunna knyta ihop organisationer. Jag stod på en mässa här i hösten så kom det fram en kvinna från en kommun och sa att jag är ny digitaliseringschef på den här kommunen. Hur kommer jag igång?
Ja,
och sen några timmar senare, vilket var lite roligt, då, så dök det upp ett annat gäng som sa att vi har nu några kommuner tillsammans tagit fram en checklista för hur man kommer igång med sin digitalisering. Det kanske är någonting som ni skulle kunna förvalta, sa de och tittade på oss. Och där, genast där så kan man ju se, liksom, det finns ju många som har gjort saker. Hur kan vi knyta ihop det? Inte så att vi ska bygga upp en massa för att liksom vara till stöd, utan hur kan vi se till att vi kan hjälpa varandra, att vi kan få ihop den här samverkan ordentligt. Men kunna vara det här stället som man faktiskt går till när man behöver hjälp och sen bli hjälpt vidare. Sen så tror jag just, alltså, mycket när det gäller digitalisering så handlar det ju om data.
Just
och hur kan vi använda data för att driva digitalisering, öppna data, datadriven innovation och så. Så det jobbar vi också för att främja.
Men ni är bara inom det, vad ska jag säga, offentliga sektorn. Ni är inte inom samarbeten med det privata sektorn.
Ja, alltså vi finns ju till för det offentliga. Men det finns ju uppgifter som görs inom det offentliga som görs av privata aktörer. Så på det sättet har vi ju kontakt med privata. Och det står i våran instruktion, så står det att vi ska samverka med den offentliga förvaltningen och enskilda. Och det betyder också att vi ska samverka med både den privata sektorn och medborgare för den delen också.
Ja, jag förstår. Ja. Och vad innebär era regeringsuppdrag?
Ja, vi har ju fått några regeringsuppdrag där de som jag tycker just nu vi jobbar väldigt mycket med, väldigt intressanta, är två stycken. Ett som handlar om säker och effektiv tillgång till grunddata. Och det uppdraget, det samordnar vi och de aktörerna som är med väldigt mycket i det, det är ju Lantmäteriet, Bolagsverket och Skatteverket, apropå att vi jobbar tillsammans nu. Och där tittar vi på vad är grunddata egentligen i samhället, någon slags, ska jag säga, masterdataprojekt för hela den offentliga sektorn. Det ska rapporteras här, det blir ju en slags förstudie, ska rapporteras här i slutet av april. Sen har vi ett annat relaterat uppdrag, det är samma aktörer med, men där också Försäkringskassan, Domstolsverket och E-hälsomyndigheten är med. Och där tittar vi på hur man kan ha ett säkert och effektivt informationsutbyte inom det offentliga.
Mellan
myndigheter, myndigheter, kommuner, men också faktiskt mot enskilda privatpersoner då, när de har kontakt. Liksom, hur ska det här informationsutbytet se ut? Och det är samma sak här, det är ju en slags förstudie. Hur borde det här göras? För att om man tittar på andra länder så finns det många som har redan byggt upp liksom konceptet för det här. Men vi har, i Sverige så är vi väldigt sektorsindelade fortfarande.
Vi kanske inte pratar lika mycket med varandra.
Alltså, vi har ju en verksamhet där vi är väldigt självständiga, alla aktörerna.
Det är väl på gott och ont?
Absolut, absolut. Det finns både fördelar och det finns sånt som gör det svårare.
Hur ligger vi till inom digitalisering?
Jag skulle säga att vi ligger... Alltså, vi kan
jag
inte
tänkte
säga,
liksom i Sverige.
Sverige, men precis. Hur ligger Sverige till egentligen? Jag tycker att vi kan inte säga att vi ligger dåligt till. Det gör vi ju inte. Vi har en väldigt digital befolkning. Vi har bra infrastruktur. Vi har gjort mycket. Men vi har jobbat väldigt mycket sektorsvis. Och inte tittat på helheten. Så det man kan se när man jämför med andra, det är väl det som har blivit tydligt för mig nu när jag har fått möjlighet att faktiskt träffa lite andra länder. Att det finns många faktiskt trots allt som har kommit längre i att de ser på sakerna mer utifrån ett helhet. De har informationsutbytet på plats och då har de kunnat ta nästa steg på ett annat sätt. Så jag känner att om vi inte gör någonting nu, då kommer vi definitivt att halka efter.
Hej och välkomna till Position för digitalt samhällsbyggande 2030.
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker också att det känns som att Sverige ligger relativt bra till om man jämför. Men hur ser det ut om man skulle till exempel jämföra i Norden, alltså med våra grannländer?
Ja, men då tänker jag att vi faktiskt, det blir tydligare att man till exempel i Finland, känner jag, som jag nu tittat en del på, faktiskt har kommit längre. Man gör mera helhetssatsningar, mera riktade, liksom att verkligen ta sig vidare. Så att jämför vi oss bland dem som vi
nordiska,
är vana, de nordiska, då ligger vi inte
ligger
så bra
vi
till.
Backa.
Ja, jag tycker det faktiskt.
Så skärpa oss.
Ja, det tycker jag verkligen.
Hur bidrar digitaliseringen till ett hållbart samhälle?
Jag tänker, alltså, hållbarhet handlar ju om både liksom ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Och där finns det ju väldigt mycket. Alltså digitalisering bidrar i hela samhället. Så jag tänker att det finns mycket man kan tänka där. Återanvändning, återbruk på olika sätt. Dels faktiskt den digitala utvecklingens återbruk. Men också hur digitaliseringen kan stötta annat återbruk. Hur vi kan liksom ha sociala kontakter och jobba både i det digitala och i det fysiska på olika sätt. Mm. Och hur vi förstås kan effektivisera vår verksamhet.
Ja, men det är bra. För det är någonting som jag personligen liksom tror på. Jag tror dels på digitalisering och liksom det jag själv brinner för. Alltså BIM och det tror jag inom i alla fall inom samhällsbyggnadssektorn är liksom en viktig faktor. Men just här hållbarhet här tror jag också. Tar man inte in det, tänker man inte på det, då är det någonting som... Det kommer att ge konsekvenser.
Det är väl också så att jag menar, om man ska lösa problem så kan man inte, ska man inte fortsätta på samma sätt som om det som har gett en problemen från början så att säga, utan man behöver titta på nya sätt. Så jag tror att tänka nytt och jag menar, digitalisering för mig är också väldigt mycket en slags kulturförändring.
Ja, men absolut, absolut. Du nämnde lite tidigare om data. Vad kan det göra för oss? Vilka typ av data är viktiga?
Ja, men jag kommer ju från Lantmäteriet som sagt, så att jag är ju en sån som tror att och verkligen brinner för att geodata kan rädda världen, alltså kunskapen om platsen, om alltså att det går att koppla all annan data till en plats. Så har du liksom den bottenplattan med själva platsen, då kan du göra, tror jag, väldigt mycket effektivare tolkning av data. Så att jag tror att geodata är viktigt. Men sen är det ju precis, jag får väl säga det, jag är ju i BIM-podden trots allt. Så är ju det, alltså det är ett jättebra exempel, tänker jag. Liksom. För där pratar vi om data, om liksom byggnad på något sätt, eller bebyggelse. Och hur det sen... när vi liksom tittar på hela samhällsbyggnadsprocessen behöver hänga ihop med geodata och knyta ihop det med den datan som till exempel Lantmäteriet eller kommunerna har utifrån ett så att säga GIS-perspektiv. Och just det, liksom, hur kan liksom det flöda emellan? Hur kan vi mena samma sak där? Mm. Det tror jag är en av nycklarna.
Jätteviktig grej. Det är en stor utmaning i byggbranschen just nu att knyta ihop och få dem att prata med varandra. För vi som är byggare, oftast under projektering, vi har ju helt andra koordinatsystem som vi projekterar. Och det vi lämnar efter oss, eller det som går ut för att bygga, är ju oftast inte tänkt till de koordinatsystem som är det verkliga, så att säga, geodata. Där saknas det här, man får hela tiden... uppfinna hjulet på nytt. Det känns som att det där borde man liksom verkligen lägga krut på och lösa det här. Jag ser verkligen fram emot att vi, liksom den offentliga sektorn och det på något sätt och det privata sektorn som jag befinner mig i, att man kan liksom jobba fram något sådant koncept. Mm. Jag vet inte, eller typ som standardisering, att man liksom underlättar att för jag tror det behövs.
Men jag tror det också, och standardiserat, alltså i det här fallet så tänker jag att det handlar ju mycket om, det handlar om koordinatsystem, det handlar ju om, liksom, om hur man mäter också, liksom, i relation till koordinatsystemen och där man kan, om man inte kan så mycket så kan man tro att det här är ju liksom går att koppla ihop från den informationen som kommer från byggaren till informationen som kommer från kommunen väldigt enkelt, medan det i själva verket är ganska komplicerat. Och precis hur komplicerat det är, det får man ju inte reda på förrän man provar, tror jag, så att jag tror att det är viktigt att man liksom faktiskt jobbar mer med piloter och provar sig fram. Sen så tror jag, och det kan ju vara en fråga att ställa till Göran kanske sen, just att vi kanske inte kan standardisera allt. Det kanske är så att när vi har haft människor som tolkar så kanske vi kan ha AI som tolkar emellan också.
Just det.
Så att det kanske kan vara en funktionalitet framöver.
Jättebra, en jättebra fråga som jag ska ta med mig. Men vilka steg bör tas nu och i vilken riktning?
Jag tror att det är faktiskt datastegen man ska börja. För informationsutbytet, att verkligen börja. Och då finns det liksom olika nivåer. Det finns ju den rent tekniska nivån. Hur ska det här fungera? Sen finns det den mera semantiska nivån. Alltså vad menar vi med begreppet fastighet? när vi kommer från lantmäteriet till exempel, eller när vi jobbar med fastighetsförvaltning eller så. Det, vi menar ju faktiskt olika saker.
Ja, det är det så.
Ja, det finns skillnader i när man pratar om begreppet fastighet. Så det är liksom, vi måste på något sätt prata ihop oss där och mena samma sak.
Att olika aktörer tolkar olika begrepp på olika
ja,
sätt.
Ja, precis. Det måste vi ju liksom komma. Annars så tror vi att vi pratar om samma sak, så gör vi inte det. Och då blir det väldigt svårt att utbyta. Sen finns det den juridiska perspektiven. Liksom, vad får vi dela för information? Vi får ju inte liksom samköra register eller liksom skicka information hur som helst. Utan det här är ju väldigt kontrollerat liksom, för att skydda den personliga integriteten med mera. Så att, det finns många nivåer i det här. Och det är de här jag tror är viktiga att jobba med.
Och var ska man börja, tycker du?
Ja, men jag tänker att det här uppdraget som vi, regeringsuppdraget som vi nu har tillsammans med ett antal andra myndigheter, att det, jag tror att det är en väldigt bra start. Liksom, vi tar fram de rapporterna och där beskriver vi liksom nästa steg och sen får vi fortsätta jobba med det.
Mm. Hur tycker du att man kan jobba tillsammans?
Ja, alltså det här tillsammans är ett jättespännande ord tycker jag, just för att ibland så betyder tillsammans bara att jobba samtidigt. Vi har alla vår bestämda uppfattning om hur saker ska ske och vi gör det på vår egen liten kammare. Men vi tycker ändå att vi på något sätt jobbar tillsammans. Utan jag tror att alltså, kan man jobba tillsammans, då måste man ju ge och ta. Det är ju som en lagsport. Jag brukar säga att digitalisering är en lagsport. Det vill säga ibland är det faktiskt backarna som får chans och kommer upp och gör mål. Och då måste ju försvaret backa ner och liksom jobba.
Hjälp
eller förlåt, då måste anfallet backa ner och jobba som försvar.
Ja, just det.
Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Jag är inte så jättebra på fotboll.
Ja, nej, men, då är vi två.
Ja, precis. Nej, ja. Jag att det handlar om att ge och ta.
Ja,
och det som blir intressant i de här uppdragen som vi har nu, det är ju att det finns lösningar för informationsutbyten inom olika sektorer. Om vi ska enas om någonting som kan fungera tillsammans, då måste vi ge och ta.
Mm-hmm. Just det, och det är väl det som är liksom så här definitionen av att jobba tillsammans. Men det är sant, folk kan ju tolka det på olika sätt. Men hur ser framtiden ut?
Ja, vilken framtid vill vi ha? Det är väl det här kanske. Vi saknar lite grann av den bilden, tänker jag, av vad är framtiden? Hur kommer det att fungera? Vad är drömmen? Mm. Ja, men jag tror att för mig så handlar det väldigt mycket om att göra livet enklare. Att ta bort det här krångliga. Att vi har tillgång till den data vi behöver när vi behöver den. Vi behöver inte lämna samma uppgift flera gånger till det offentliga för att man har redan lämnat den en gång. Mm. Så vi gör det enklare för medborgaren och företagaren liksom, att ha den kontakten. Sen tror jag att myndigheternas liksom, roller kommer att förändras i framtiden. Jag menar, med tekniken, vi pratar om lantmäteri till exempel, som jag har jobbat med att kartlägga landet i flera hundra år. Jag menar, nu finns det ju bilar med sensorer som kartlägger landet åt oss till viss del. Så att säga. Och det kommer bara komma mer. Så att, vad blir liksom lantmäteriets roll eller vad blir myndigheternas roll? Blir det på något sätt att hålla den här grundplattformen med grundtjänster och informationsutbyte som och någon viss AI-funktionalitet eller någonting som andra kan jacka in användargränssnitt i? Eller blir det någonting annat?
Just det.
Alltså, det är väl det här som är spännande och som jag tror vi ändå behöver börja fundera på. För att det är ju så att den digitala transformationen har ju liksom förändrat många andra branscher. Och det är klart att den kommer att förändra våran bransch också.
Tror du att det finns någon möjlighet att liksom privata aktörer tar till sig och jobbar av de data som ni har? Vi tar till exempel som du nämnde, ni har liksom kartlagt Sverige. Och att vi säger att logistikbranschen skulle gå in där och ta vara på det data som ni har.
Som Lantmäteriet har, ja precis. Ja.
Finns det möjlighet för dem att liksom ta vara?
Nej, men alltså jag tror ju att det, och det kommer det ju att finnas. Och då kommer vi till den här intressanta frågan om öppna data. Och att öppna avgiftsfria tillgängliga data kan användas och skapa så väldigt mycket nytta. Och det är ju en annan fråga. Där behöver man ju också titta på hur löser man det när det faktiskt kostar pengar att bygga upp data.
Ja, liksom.
Men just Lantmäteriet har ju jättemycket bra data som skulle kunna användas och jag tror absolut på att den ska bli tillgänglig för många fler.
Mm, jag förstår. Hur står sig samhällsbyggnadssektorn?
I digitaliseringen?
Ja.
Jag tror att det som jag hade sett när jag var på Lantmäteriet så tyckte jag ändå att Sverige hade kommit långt. Så det är först liksom när jag breddar och tittar inom andra sektorer som jag tycker att man kanske inte riktigt har kommit så långt. Och det kanske mest handlar om att vi inte har helheten. För generellt så ligger vi långt fram. Det vi skulle behöva göra, det är ju en frågan om öppna data.
Just det. Vad tror du är det enskilt viktigaste som måste genomföras?
Ja, jag kommer tillbaka till data helt enkelt.
Det är så, ja. Ja, men jag förstår. Vad kan DIGG göra för samhällsbyggnadsområdet?
Jag tror att det arbetet som vi gör tillsammans med bland annat Lantmäteriet när det gäller informationsutbyte och data är viktiga områden. Men sen handlar det också om de tjänster som vi har när vi pratar om e-lägg till exempel. Mm. Just alltså, identifieringen i det digitala blir ju väldigt viktig liksom, för alla processer inom samhällsbyggnad också. Men det finns ju andra typer av tjänster som kanske borde, som också borde finnas på det sättet. Vi pratar om alltså behörigheter generellt, alltså fullmakter på något sätt. Att göra möjligt för någon annan att utföra, att göra saker åt dig. Att du har gett någon en fullmakt. Det kan du göra pappersmässigt, men ja. Det finns inte så mycket digitalt i det. Och då kan du ju förenkla väldigt mycket. Vi pratar om, ska vi säga, ärendeöversikter. Alltså vad är det? Att kunna få fram en översikt över all sin dialog med det offentliga. Och se, okej, jag har sökt bygglov här. Det väntar på att jag ska komplettera. Eller det finns det här ärendet och det här håller Försäkringskassan på att titta på. Alltså det gör det ju också enklare för dig som byggare eller privatperson eller någonting sånt. Så att det finns ett antal av de tjänsterna tror jag som behöver till.
Mm. Nej, men jag tror definitivt när det gäller i alla fall bygglov för min del så är det väldigt intressant. Vad tror du det finns för utmaningar med digitalisering?
Det finns ju många utmaningar förstås. Säkerhet och integritet är ju en utmaning. Det, ja, liksom hur, och det är ett sånt stort område så det är kanske en eget poddavsnitt. Men det är ju en jätteviktig fråga. Alltså, det måste ju finnas en tillit till de digitala systemen. Mm. En annan är ju den digitala kompetensen och vi pratar innanförskap och utanförskap egentligen. Vi kan inte bygga ett samhälle som håller några utanför för att de inte kan hantera det digitala. Och hur ser vi till att alla har kompetens eller annat stöd och hjälp för att hantera det digitala samhället? Så det är ju också en utmaning. Så att den liksom kompetens, innanförskap, utanförskap och det här med säkerhet tror jag är två jätteviktiga
viktiga
saker.
Faktorer. Ja. Och kanske det juridiska.
Det juridiska är ju, det tar ju oftast längre. Den juridiska utvecklingen tar längre tid än den tekniska utvecklingen. Så det är ju ett viktigt område.
Men jag tycker det här med innanförskap och utanförskap, alltså hur får man med sig liksom hela på färden mot det här? Det är ju ganska viktigt ju också inom det, liksom det privata sektorn. När jag har ju själv varit med om det när det kommer något nytt program eller något sätt att effektivisera någon process. Man känner ju liksom så här att hel del, det blir som en stressfaktor där. Hur ska vi få med oss de som kanske inte riktigt är så jättevana vid att hantera de programmen eller hantera det sättet.
Och det är väl det som är liksom det viktiga egentligen i hela processen. Det är liksom förändringsledningen att se hur får vi med oss alla människor? Hur förstår man vad man ska göra? Hur ser vi till att det faktiskt blir enklare och inte mer komplicerat?
Nej, men jag förstår. Ledarskap är också bra där.
Mm.
Ja, men bra, Anna. Vi fick med oss en hel del intressanta frågor här. Vi får tacka så jättemycket för att du tog dig tid här. Och jag får önska dig lycka till med din framtida arbete inom DIGG.
Tack så jättemycket. Kul att få komma hit. Tack.
Tack.